Mattias Flink som dömdes till livstidsfängelse efter att han skjutit ihjäl 7 personer i Falun för snart 15 år sedan kommer i dagarna att begära resning i Högsta domstolen. Flink anser att tingsrättens och hovrättens beslut att inte ge honom tidsbestämt straff står i strid med svensk lag.
Tidigt på morgonen den 11 juni 1994 ringer det på telefonen på akutmottagningen på Falu lasarett. Rösten i telefonen berättar att en man går runt i stan med ett automatvapen och skjuter runt sig och att akutmottagningen ska förbereda sig på att snart få in eventuella offer. Samtidigt hör boende i området skott efter skott avlösas och snart ligger 6 unga kvinnor, en väktare i sin bil och en ung man som oskyldigt cyklat hem från krogen döda på Faluns gator.
Det är faktiskt skönaste stunden på hela dagen, inlåsningen.
Alltså, ja. Är det?
Ja, då, det är på något vis, alltså, då har man gjort det en dag till. Det blir tyst och man vet liksom att då har man bara sig själv och sen en par timmar vid tvn kanske och sen går man och lägger sig liksom för att jag tror inte jag är ensam om det, i alla fall inte bland långtidsdömda.
Tidigt på morgonen den 11 juni 1994 sköt den då 24-årige fänriken Mattias Flink ihjäl.
Varmt välkomna tillbaka till podcasten Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz och vår skribent Emily Åkerblom. I det här avsnittet om massmordet i Falun. Mannen som skjuter är klädd i militäruniform och bär en AK-5. Och det ska senare visa sig att han är anställd som fänrik på Dalaregementet I-13 i Falun. Där han bland annat utbildat värnpliktiga i vapenhantering. Mannen heter Mattias Flink och han är skyldig till ett massmord. Ett massmord utan motstycke i modern svensk kriminalhistoria.
Det är som jag sagt i andra sammanhang, det är det första jag tänker på när jag vaknar och det sista jag tänker på när jag somnar. Det är nästan omöjligt att inte vara så att säga i kontakt med det större delen av dagarna för att den här miljön, den är ju en påminnelse om vad man har gjort också.
Mattias Flink föddes 1970 i Falun och kallades Mille av sina kompisar och familj. Hans pappa var precis som hans farfar vapensmed och redan tidigt utvecklade Mattias ett stort intresse för vapen. Hans föräldrar skilde sig när han var 9 år gammal och trots att skilsmässan i sig var ganska odramatisk så satte den djupa emotionella spår i Mattias. Mamma flyttade till en intilliggande ort och trots att Mattias valde att bo kvar hos sin pappa som då fick vårdnaden om honom så träffade han mamman väldigt ofta. Han utbildade sig till elektriker på gymnasiet men hade ett stort intresse för vapen och skytte och han hade också många vapen och vapenlicenser. Han ansågs vara en skicklig skytt och han gjorde värnplikt och en militär grundutbildning på Dalaregementet I-13 i Falun. Han sökte senare vidare till en officerutbildning och 1993 tog han examen som fänrik och fick sedan fast anställning hos Försvarsmakten på I-13 i Falun. På samma regemente jobbar hans pappa och han kan också intyga att Mattias var omtyckt och skötte sitt jobb. Han beskrivs ofta som lugn och sansad, men lite underlig. Han var mycket omtyckt bland sina överordnade och andra militärer och sades sköta sitt jobb utmärkt. Under våren 1994 börjar Mattias må dåligt. Under samma period blir han tillsammans med en ung kvinna som vi fortsättningsvis kallar Lena. Även om deras tid tillsammans börjar perfekt så slutar det till slut i tragedi. Han sov dåligt eller inte alls och han drack ofta. I samband med alkoholen blev han aggressiv och irrationell. Hans kompisar berättar om en kväll som började med en förfest. Och när de sen kommer ner mot stan så attackerar Mattias sin ena kompis med slag och blir arg och personlighetsförändrad, helt utan anledning. Det slutar med att hans kompisar den kvällen måste brotta ner honom på marken och hålla fast honom för att få honom lugn. Mattias var förälskad i Lena, men börjar snart tycka att hon sökte lite väl mycket uppmärksamhet ifrån andra och de blev ofta osams. Under våren blir Mattias även aggressiv och fysisk mot Lena. Vid ett tillfälle när han och två kompisar kommer till hennes lägenhet efter en fest så tar han stryptag på henne och en annan gång hade han tagit tag i henne hårt och hållit fast henne medan hon satt på en stol. Lena säger att hon ett par gånger i välmening nämnt för Mattias att han kanske borde uppsöka psykolog och det gör han faktiskt till slut. En kort tid innan mordet. Vid det besöket bokas det in ett flertal besök. Besök som han aldrig hann med att gå på. Det är ett instabilt förhållande och Mattias mående gör det inte lättare. Han gör till och med slut under senare delen av våren, men de tycks ändå inte kunna släppa taget om varandra.
Mattias Flink har i nästan 15 år suttit på olika anstalter. Kriminalvården betraktar honom som en mönsterfånge och risken för återfall anses låg. Han gör nu ett nytt försök att få sitt straff tidsbestämt.
Finns det risk för återfall i ditt fall?
Nej.
Hur kan du vara så säker?
Det törs jag säga helt säkert.
Varför?
De ingredienser som fanns när brottet begicks, de finns inte längre.
Vad tycker du borde vara ett rimligt straff för dig?
Det är såklart jättesvårt för mig att utdöma mitt eget straff. Men jag kan säga så här, de första 10 åren av straffet, där skedde det någon typ av utveckling. Det kom sakta men säkert lite mer permissioner. Lite mera förmåner och så vidare. Men sen efter det så har det nästan frusit. Nu är det förvaring, helt enkelt.
Hela intervjun sänds imorgon i Nyhetsmorgon lördag klockan 15:15.
Det har senare kommit fram att Mattias ofta pratade om, eller snarare hittade på, att han hade hemliga militäruppdrag runt om i landet och att han var livvakt åt olika människor med betydande ställning. Bland annat är Lenas examensdag en sån dag. Han påstår sig då vara sen eftersom han flygits in med helikopter efter just ett sånt uppdrag. Det finns olika teorier om varför han hittade på såna här saker. Men enligt en psykiatriker som var inblandad i utredningen av Mattias efter dåden så var det sannolikt att Mattias led av vanföreställningen att Sverige låg i krig och att han därför gjorde om saker i sitt huvud därefter. Både hans kompisar och Lena hade vid olika tillfällen påpekat för Mattias pappa att han var förändrad, verkade må dåligt och ofta blev aggressiv. Det var en sida hos sin son som pappan inte kände igen, men det gjorde honom inte orolig till en början. När Lena ännu en gång sökte upp pappan för att uttrycka sin oro för Mattias så kontaktade pappan en bekant som var läkare. Hon föreslog då att hon tillsammans skulle prata med Mattias. Men då kom man egentligen inte fram till annat än att Lena och deras relation inte var bra för honom. Samtidigt sov Mattias allt mindre, han åt sällan och började bli mer och mer aggressiv och också paranoid. Han hade en fickalmanacka där han noterade alla gånger som han träffade Eva och också vilka problem paret hade. Men också när det varit bra. Den 10 juni 1994 hade de nyutbildade lottorna precis tagit sin examen och skulle gå ut på kvällen för att fira. Svenska Lottakåren, eller Lottorna som det kallas, är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Lottakåren utbildar och rekryterar kvinnor inom svenska totalförsvaret och idag finns tusentals lottor fördelade över landet. 1994 hade Lena tillsammans med andra unga kvinnor utbildat sig till lottor på regementet i Falun. Och den 10 juni tog de sin examen. Mattias, som var ledig den dagen, hade köpt en stor bukett blommor och tagit på sig sin högtidsuniform för att komma och gratulera Lena utanför kyrkan. Han gav henne en stor kram och de pratade en stund. Vid det här laget var de alltså inte längre tillsammans, men Mattias hade fortfarande starka känslor för Lena och brydde sig mycket om henne. Senare på kvällen så sitter Mattias och några av hans kompisar hemma och gör sig i ordning för en utekväll. Då dricker han bland annat två groggar gjorda på gin och det är fortfarande en bra stämning. Han har berättat att han kommer ihåg förfesten och att de sen börjar ta sig ner mot stan. Men någonstans där försvinner hans klara minnesbilder ifrån kvällen. Efter det minns han bara enstaka fragment. De hamnar på ett av Faluns uteställen som heter Garbo. Och där var också Lena och hennes kompisar. Efter en stund ser Lena att Mattias och hans vänner är där och går fram för att säga hej. Hon märker att han är väldigt onykter och påpekar att han nog inte borde dricka mer. Sedan går hon tillbaka till sina vänner och tillsammans så bestämmer de sig för att gå vidare till ett annat uteställe. Till stor del för att undvika Mattias och så också eventuella bråk. Vännerna börjar lämna Garbo, men Lena och en tjejkompis bestämmer sig för att dansa en liten stund till innan de går vidare. Och plötsligt kommer Mattias fram och begär att få gå iväg med Lena för att prata. Hon säger att hon dansar och vill få fortsätta med det i fred. Mattias ger sig inte och Lena börjar dansa bort ifrån honom för att återigen undvika bråk. När hon dansat bort genom rummet tar plötsligt Mattias tag i henne hårt och knuffar ner henne i en soffa som står där bredvid. Dörrvakterna får höra att en tjej inne på klubben blivit attackerad och den ena kommer för att se över situationen. Precis när vakten når fram till paret kan han se hur Mattias måttar ett slag mot Lena och han tar tag i Mattias och kastar ut honom. Vakten säger att han inte är välkommen, men då visar Mattias inga känslor. Det är som att han är helt tom och han gör inget motstånd alls. Bara 7 minuter efter att han blev utslängd kommer Mattias tillbaka till Garbo och försöker gå in som om ingenting har hänt. Och han ser nästan oförstående ut när vakten berättar att han inte är välkommen tillbaka efter hur han har gått på Lena där inne bara minuter tidigare. Han svarar bara okej och går därifrån igen. Ungefär vid midnatt lämnar Lena och hennes kompis Garbo. och då står Mattias utanför och väntar på dem. Han säger än en gång att han vill prata med henne och motvilligt låter hon honom följa med dem ner till stan. Hon tycker fortfarande att han är lite underlig och obehaglig och plötsligt stannar han. Han slår ut med armarna och säger: "Jag är odödlig. Jag är odödlig och inget kan döda mig. Jag kan döda alla andra. Det här är min stad." Lena börjar då skratta åt honom och säger: "Nej, du är inte odödlig. Och det här är inte din stad. Försvinn ur min stad." Lena springer då för att hämta en av Mattias överordnade som var kvar inne på Garbo. Och när hon kommer tillbaka står Mattias och gråter i famnen på en av hennes kompisar. Efter en stund går Lena och kompisarna vidare mot nästa uteställe. Lite senare försöker Mattias ta sig in även där, men blir återigen utslängd. Klockan är då strax efter 1 på natten och han uppskattas i efterhand ha haft nästan 2 promille alkohol i kroppen. Och även om han inte uppträder speciellt berusad så har det förändrat hans personlighet grovt. Han ger till slut upp och börjar gå hemåt. Väl hemma har Mattias ett minnesfragment av hur han knyter sina kängor, först den vänstra och sen den högra. Precis som han gör varje morgon när han går till jobbet. Han har tagit på sig ett av försvarets M90-byxor och en grön t-shirt och börjar gå mot I-13. Strax efter klockan 02 kommer han fram till ett befälsrum och låser ut sin AK-5 och laddar den sedan med 5 magasin. Varje magasin rymmer 30 skott vardera. Även från det här minns Mattias fragment. Han minns ljudet av att han tappar sin nyckelknippa medan han laddar vapnet och senare hittar polisen just en nyckelknippa bredvid vapenskåpet tillsammans med tomma patronkartonger. Klockan börjar nu passera 3 på morgonen den 11 juni och Faluns uteställen har stängt. Genom stadsparken kommer 6 lottor gående och ungefär samtidigt tar sig Mattias ut genom regementsområdet och snäddar en skogsdunge ut till parken. Han möter lottorna och skjuter. Det märks att han vet vad han gör, för han skjuter vapnet patronvis, alltså 1 skott i taget, men i snabb följd, samtidigt som han rör sig framåt, och inte ett enda skott missar. Faktum är att alla skott träffar kropparna på dödliga ställen och 4 av de 6 kvinnorna dör omedelbart. Samtidigt går 2 befäl i en annan del av parken och hör skriken från kvinnorna och skotten. De börjar snabbt ta sig mot ljuden, men när de kommer fram har Mattias redan försvunnit. Han börjar ta sig ner över en kulle och ner mot stan. När han kommer ner ifrån kullen så möter Mattias en väktare som kommer körande i sin bil. Mattias skjuter då ett stort antal skott, återigen patronvis mot bilen. Och väktaren träffas och dör direkt. Bilen kraschar in i en häck och återigen går Mattias iskallt vidare. Han hinner sen inte gå långt innan han möter en ung man som kommer cyklandes. Med några snabba skott skjuter Mattias honom precis som sina andra offer och mannen faller död av sin cykel. En kvinna som bodde i en lägenhet vid korsningen där cyklisten sköts hörde skott utanför sitt fönster. Och när hon går fram till fönstret ser hon en ung man som ligger livlös bredvid sin cykel. Och sakta så letar sig blod ut runt kroppen. Hon ringer då 90 000 som var Sveriges larmnummer och berättar vad som hänt. Kvinnan som svarar säger bara "vi vet" och lägger på igen. Först på plats uppe i parken är 2 ambulanser. En bit ifrån kropparna sitter en militär på knä med en k-pist riktad ner mot stan. En av ambulansskötarna frågar vad han gör där. Och han svarar kort att han har fått order att hålla vakt ifall gärningsmannen skulle komma tillbaka in i parken. På plats kan det genast konstateras att fyra av offren avlidit direkt vid skjutningen. Men två av kvinnorna levde fortfarande, om än knappt. Och de förs med ambulans till sjukhuset, bara några hundra meter ifrån platsen. Väl på sjukhuset är det kaos och panik har utbrytit. De båda skottskadade kvinnorna undersöks och medan en sköterska klipper upp den ena flickans kläder så gråter hon och säger: "Det här kan inte hända i Falun", som ett mantra. De skickas sen vidare till operation och den ena kvinnan är alldeles söndertrasad i magen av skotten. Hon klarar sig inte och hon dör på operationsbordet. I rummet bredvid opereras den andra kvinnan för sina skador och hon klarar sig. Ett av de sju offren överlever den natten. Notera att trots att han druckit så sköt Mattias med stor precision och över 95% av de 47 skotten var direkt dödande. Och han träffade sina offer med samtliga skott, samtidigt som han hela tiden rörde sig framåt. Under tiden har Mattias gått vidare genom stan och två poliser har gett sig ut i en civil polisbil beväpnade med varsin k-pist för att försöka hitta och gripa gärningsmannen. Samtidigt som de båda poliserna åker ut för att leta ringer en kvinna. Det är Lena och hon vill anmäla sin före detta pojkvän för misshandel och hot. Samtidigt som hon står där och pratar i telefon så hör hon att det larmats om en beväpnad man i militärkläder som skjutit civila. Och hon skriker: "Det är han" i telefonen. De båda poliserna parkerar bilen vid järnvägsstationen och ser en grönklädd man med automatvapen några hundra meter framför sig. Den ena av poliserna skriker: "Polis, stanna!" Och då vänder sig Mattias om och höjer vapnet. Vem som skjuter först är oklart, men Mattias skott träffar polisernas bil och poliserna som tömmer sina magasin lyckas träffa honom med en kula i höften och han faller till marken. Klockan är strax före 4 på morgonen den 11 juni när han grips och ett blodprov som görs cirka 2 timmar efter gripandet visar att han då fortfarande har 1,69 promille alkohol i blodet. Mattias körs senare till akuten där han opereras för skottskadan och medan han ligger där har sköterskorna som jobbade den natten berättat hur de turades om att gå in och titta på honom. Titta vem som kunde vara kapabel till att göra något så ondsint. Bara minuter efter gripandet av Mattias får en fotograf höra vad som hänt och beger sig ut för att ta några bilder. På en gång kommer han fram till mannen vid cykeln som är täckt med ett vitt lakan. Han fortsätter en bit och får då veta att han precis missat gripandet. Men tar en bild på hans AK5 som ligger kvar på tågspåret. De bilderna och även några andra finner ni i våran Facebookgrupp. Bilderna ifrån fallet. Det fasansfulla dådet som kommer att kallas massmordet i Falun tas senare den hösten upp i tingsrätten. Mattias erkänner sig skyldig och berättar det han vet och minns samarbetsvilligt och lugnt. Inför rättegången gjordes en omfattande psykisk utredning på Mattias som faktiskt kunde påvisa att han led av någon form av psykisk ohälsa. Men det fanns ett problem. Strax innan hade en ny lag trätt i kraft som skulle göra det svårare att döma någon till vård för att på så sätt försäkra sig om att gärningsmän till grövre brott skulle få ett hårdare straff. Problemet var bara att det fanns en sorts gråzon som ställde till det. Det var nämligen så att om man kom fram till att gärningsmannen var psykiskt sjuk när dådet utfördes men inte längre ansågs sjuk när denne skulle dömas, så kunde man inte längre döma personen för brottet alls. Och man riskerade att gärningsmannen skulle gå fri. Mitt i den gråzonen stod man nu med Mattias Flink. Och trots att expertutlåtanden sa att han var psykiskt störd den där natten så dömdes han ändå till 14 års fängelse för mord i tingsrätten. Den domen överklagades och när hovrätten tog upp fallet fastställdes tingsrättens dom om fängelse istället för vård. Men där väljer man också att skärpa straffet till livstid. Rädslan för att han skulle kunna gå fri övervägde och även hovrätten väljer att bortse ifrån det rättspsykiatriska utlåtandet och anser att han varit full snarare än sjuk. Även hovrättens dom överklagas och i mars 1995 kommer högsta domstolens dom. HD fastställer hovrättens dom och Mattias får alltså avtjäna livstidsfängelse för sitt vansinnesdåd. Fram till 2004 satt han på Norrköpingsanstalten och då flyttades han till Beatebergsanstalten. Där satt han till 2012 då han flyttades till Haparandaanstalten. Han har hela tiden beskrivits som en mönsterfånge som uppfört sig bra. Han har hållit sig ifrån bråk och gängbildningar på fängelserna och under den senare delen av sitt straff beviljades han täta permissioner på en dag en gång i månaden. 2008 ansökte Mattias att få sitt livstidsstraff tidsbestämt, men samtliga instanser, tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen avslog då hans ansökan. Han gjorde en ny ansökan 2009 och även den avslogs. Men redan året efter gjorde han ett tredje försök. 2011 fick han äntligen efter flera överklaganden sitt straff tidsbestämt av högsta domstolen till 30 år. Med den praxis som i Sverige gör det möjligt att frigivas efter att ha avtjänat 2/3 av sitt straff så blev han villkorligt frigiven i juni 2014. Idag lever Mattias Flink på hemlig ort, långt ifrån Falun, och jobbar med trädfällning. Han har skött sin tid i frihet väl enligt frivården och visar inga tecken på risk för återfall i kriminalitet. Han har även ställt upp på ett fåtal intervjuer genom åren där han berättar att han ofta tänker på vad han gjort och känner ånger, även om han fortfarande bara har väldigt svaga och enstaka minnesbilder av den natten. Som vanligt kan du se mer av bilderna i gruppen Bilderna ifrån fallet. Du kan följa oss på Instagram, där vi heter Svenska mordhistorier. Och även oss på Instagram, mig Sebastian Krantz och Emily Åkerblom, om du vill se hur vårt arbete går till. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka.